Det är terminstartstider och de närmsta 2 veckorna så kommer tusentals nya studenter att börja på högskolor och universitet runt om i vårt land. Och den här veckan som har gått så har jag sett på min väg på morgnarna hur barn går till sin första skoldag, och det syns med den här ivern och nyfikenheten och säkert pirret. För andra så är höststarten kanske första gången när jag inte ska gå tillbaka till mitt jobb efter semestern som en nybliven pensionär. Livet har olika faser. Och regelbundet så ställs vi inför något nytt. Ibland så sker förändringarna stegvis, att vi knappt märker när de sker förrän vi märker att nu har någonting verkligen hänt. Och andra gånger så kommer det plötsligt och omvälvande. Det som sker med oss sker aldrig i ett vakuum. Vi relaterar alltid till andra människor kring oss och kring till sammanhang. Och det här som dagens tema kommer in, tillhörig. Och jag vill fundera över vad det är som gör att vi känner oss tillhöriga till en grupp. Generellt, för att sedan fokusera på det vi gör här, att bygga och vara församling. Och du får gärna komma till mig efteråt med dina tankar och reaktioner på det jag säger. Det mest grundläggande för att känna tillhörighet är att bli sedd och accepterad för den jag är. En annan viktig del är att få vara med och bidra med det jag är och det jag kan och ha möjlighet att påverka det som sker. Självklart finns det perioder i livet då jag behöver få ta emot mer än jag ger. Men i det stora hela så mår vi alla bra av att få göra saker för varandra. Brukad men inte missbrukad. Det vill säga att mina förmågor tas till svara men inte utnyttjas, och att ett nej får vara ett nej och ett ja ett ja. I alla välmående gemenskaper behövs det kärlek. Den sortens kärlek som gör att människor ser på varandra med välvilja, värme och respekt. Den sortens kärlek som ger mod att lyfta frågor som kanske skaver och situationer där människor kanske har sårat varandra. Och det här är något vi kan se flera tankar om just i det här kapitel 18 i Matteusevangeliet, där vår text är hämtad ifrån. Där står en hel del om mellanmänskliga relationer. Här finns både skavet och flytet. Det börjar med att några lärjungar frågar Jesus vem som är störst i himmelriket. Och redan här tänker jag att vi har ett och annat att fundera över kring oss själva. Hur vi tänker om varandra och om oss själva och hur vi talar. Vilka signaler vi sänder ut. För vi människor har en tendens att placera varandra i fack och att gradera varandra. Jesus vrider på perspektivet när han svarar. Han ber ett barn komma fram och säger: om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som tar emot ett barn i mitt namn tar emot mig. Det var säkert inte det svaret som lärjungarna hade förväntat sig. Barnet är en människa på väg. Någon som är öppen för livet och världen och nyfiken på att lära sig om allt möjligt. Och därmed också mer sårbar. För samtidigt representerar barnet de som är små, de som marginaliseras av samhället. De som inte alltid räknas med. De vars röster tystas. Och Jesus fortsätter med väldigt tunga ord. Ve den som gör något ont mot ett barn. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Och för mitt inre så passerar bilder förbi, som visar hur barn behandlas idag. Barn som utsätts för svält, inte får den vård de behöver och får sina hem bombade. Samtidigt som omvärlden ser på när det sker i realtid. Det finns barn som, trots att de lever i ett land där fred råder, ändå inte är trygga i sina hem eller på skolgården. Lite längre fram i kapitlet pratar Jesus om hur vi ska göra när någon agerar fel. Första steget är ett samtal i enrum. Om det inte hjälper, ta då med en eller två personer till. Och om personen fortfarande inte vill lyssna, berätta om det då för församlingen. Och om personen inte lyssnar då heller, ja, då kan det vara så att den som gör fel behöver gå. Det här är upptakten till Jesus svar då Petrus lite senare frågar hur många gånger han ska förlåta någon som gör fel mot honom. Jesus svarar Petrus att det inte räcker med att förlåta 7 gånger, utan det behövs göras 77 gånger. Och inbakat i det här paketet som är så komplext, så lyfter Jesus bönen. Vad två kommer överens om att be om ska de få av sin himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det här är inga lätta frågor, men de är väldigt viktiga, eftersom det handlar om att skapa trygga miljöer. Vågar vi vara tydliga med var vi står, är det också lättare att vara inkluderande och välkomnande. Vad vi gör och vad vi säger stämmer då förhoppningsvis överens. Alla människors lika värde kan aldrig få stanna vid ord. Det måste få komma fram i handling. Det måste levas. På ett sätt är församlingen som ett samhälle i miniatyr. Tänk om den här platsen och andra små samhällen kan vara platser där vi övar oss i att bygga samhället. Övar oss i att säga ifrån när politiker går åt fel håll. Ta samtal kring vilket samhälle vi faktiskt vill leva i. Och faktum är att det redan har skett och att det fortfarande sker. I vårt eget samfund hade alla medlemmar, oavsett ålder och kön, rösträtt långt innan kvinnor fick rösträtt i Sverige i övrigt. I vårt samfund har många övat sig på vad demokrati innebär genom vår föreningsstruktur med årsmöte, styrelsearbete och det som följer med. Många, många musiker har vuxit upp i kristna församlingar där de tidigt har fått öva på att spela och sjunga och vara delaktiga i det som sker. Få komma med förslag. Få göra fel och få göra rätt. Och att det är okej att lära sig. Listan kan bli lång på vilket sätt livet i en församling kan påverka det som sker också utanför församlingens väggar. Men kanske är det så att vi nu måste lägga till ytterligare saker som vi behöver öva på. Joel Halldorf skriver i sitt senaste nyhetsbrev för föreningen Valv att det idag finns ett behov av att öppna, öva sig i hopp och medkänsla. Att öva sig i hopp och medkänsla. Och att församlingarna borde vara rätt plats för det. Han skriver: vi tänker ofta på hopp och medkänsla som känslor. Men både grekiska filosofer och kristna teologer betraktar dem som dygder. Tro, hopp och kärlek är tätt sammanvävda och vi måste träna dem tillsammans med andra för att hålla dem vid liv. Dygder, liksom laster, är sociala. De smittar människor emellan. Kanske är detta en förklaring till att allt fler söker sig till kyrkorna. Antalet inträden till Svenska kyrkan har ökat de senaste åren och detta år verkar bli ett rekordår. Det finns flera förklaringar till det. Men en av dem kan vara att det inte finns så många platser i samhället där man har möjlighet att öva sig i hopp och medkänsla. I en tid präglad av uppgivenhet sticker gemenskaper som vågar tro på något ut. Man kan beskriva det i nationalekonomiska termer. När utbudet av hopp är litet blir efterfrågan på gemenskaper som lyckas bevara det desto större. Paulus uppmaning i dagens episteltext om att inte ha för höga tankar om sig själv är viktigt idag i vårt samhälle som är så polariserat och där vi behöver främja dialogen. Vi behöver en ödmjukhet som församling och som enskilda individer. Och samtidigt tror jag att vi också behöver ha mera stolthet. En stolthet över vilka vi är, vad vi kan och vad vi har att bidra med utifrån de olika gåvor som vi har fått. Både i våra egna sammanhang men också i vårt närsamhälle och i världen. För att kunna balansera rätt i det som är svårt och skaver så behöver vi landa i kärleken. I första Korintsebrevet 13 skriver Paulus: om jag talade både människors och änglars språk, ägde profetisk gåva, hade all tro så att jag kan förflytta berg, men saknar kärlek så är jag ingenting. Så kommer en vacker beskrivning av vad kärleken innebär. Det som kallas för kärlekens lov. Gå gärna in och läs det senare. Texten avslutas med orden: nu består tron, hoppet och kärleken. Men störst av dem är kärleken. Kärleken är det som sammanfattar allt. En kärlek som är stark och som ger mod att agera mot orättvisor. En kärlek som bottnar i Gud. Och det här, tänker jag, är det mest centrala av allt. När Jesus säger, där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem, så är det ett löfte. Vi är inte ensamma. Vi, och här inkluderar jag verkligen också mig själv, behöver räkna mer med den tredje i rummet som det talas ibland om inom psykologin. Den som tröstar och förmanar. Den som påminner oss om vad Jesus har undervisat om. För jag tänker att den tredje är den helige ande. Och allt hänger inte på mig eller dig eller ens på oss. Jesus inbjuder oss att kroka arm för att gå tillsammans, ett steg i taget tillsammans. Och jag vill uppmuntra oss alla. Varje gång du kommer hit till vår kyrka, lyft blicken. Och läs det som står på våra väggar här utanför. Gud är kärlek. Var inte rädda. Gud är kärlek. Var inte rädda. Amen.